Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It.
Jag har märkt en sak, och det är att när jag mår som sämst, det är också då som jag är sämst på att se vad jag faktiskt har runt omkring mig. För då är jag väldigt bra på att istället fokusera på vad jag inte har, vad jag borde ha mer av, vad jag inte borde ha. Ja, du vet, allt det där. Fast det ser jag ju nu att jag gör när jag sitter här och pratar, inte när jag är mitt uppe i den där jäkla stormen. För då är det så himla normalt för min hjärna att gå dit, till den där självömkan. Och när jag är i den, så känns det som att jag aldrig ska komma ur det. Ja, men typ som att jag kommer känna så här för alltid. Som att det dåliga måendet aldrig kommer att gå över, trots att jag påminner mig om ett nytt favoritcitat som jag har, som är: "One day this feeling will be a memory." En dag så är den här känslan ett minne, på svenska alltså. För ni som inte förstod det, men lite mansplaining här från min sida. Men hur som helst, det här hjälper kanske i alla fall lite grann att tänka på det här citatet, men inte helt och hållet kanske. Och jag tycker att det är så himla intressant det här, just med hur måendet kan förändras från den ena dagen till den andra. Ibland från den ena minuten till den andra. Trots att liksom ingenting utanför egentligen har förändrats, men inuti så har det på något sätt gjort det. Jag kan säga att jag har hållit på att bli galen på min kära 12-stegssponsor ibland. Förlåt Ellen, men du vet att det är så här. Och du vet att jag vet att du har rätt, vill jag också säga. Men så här är det: när jag pratar med henne och gnäller över någonting, så kan hon då ibland efter vi har pratat färdigt om det säga: "Vad borde du göra nu?" Och då säger jag: "Jag vet inte riktigt, egentligen vet jag." Men då säger hon: "Se om det finns någon annan som du kan hjälpa." Och sen ber jag mig också tänka på vad jag är tacksam över idag. Fuck det, har jag tänkt när hon säger så utan att säga det högt, och blir mest irriterad på henne. Men ja, jag lyssnar ändå, oftast, i alla fall ibland. För jag vet att när jag mår dåligt, då är jag inget att lita på. Så då försöker jag att lyssna på vad hon säger. Även fast jag ska erkänna att jag har varit väldigt dålig på det den senaste tiden. Så här en liten påminnelse, både till mig själv men kanske också till dig, om att när jag väl ringer någon som jag tycker om och som jag bryr mig om och kollar hur den personen mår och pratar om den personens mående och finns där, så mår jag oftast också mycket, mycket bättre själv. Faktiskt, så är det så. Även fast jag aldrig innan kommer ihåg att det är så. Så egentligen så är det faktiskt ganska själviskt att hjälpa någon annan också. För jag hjälper alltid mig själv i slutändan. Och det får mig att tänka på tv-serien Vänner, som du säkert har hört talas om. Och i ett avsnitt där så säger Joey till Phoebe att "there are no selfless deeds." Alltså, det finns inga osjälviska handlingar. För i slutändan så mår du själv bra av att göra gott för andra. Och Phoebe då försöker ju då genom hela det här avsnittet att bevisa att det finns visst 100% osjälviska handlingar. Men hon misslyckas ganska hårt med att bevisa det här. Till exempel så vet jag att hon låter sig bli stucken av ett bi för att bi ska kunna gå till sina kompisar och säga: "Åh, jag stack en kvinna, så nu är jag awesome." Men så påminner Joey henne om att ja, det här bit säkert dog efter att det hade stuckit henne. Hur som helst, kul serie, kul avsnitt framförallt tycker jag. Men i alla fall, sen har vi det här med just tacksamhet då. Det är väldigt lätt att glömma bort allt som man faktiskt har när man mår dåligt, som sagt. Så därför så tänkte jag påminna mig om lite saker som jag är tacksam för. Tack för att jag får leva en dag till och bli äldre. Tack för att jag får andas och vara i min kropp. Tack för att jag får se, höra och känna. Tack för att jag får sitta här och spela in min podd och dela med mig av den till dig som lyssnar. Och tack för att jag är nykter, bara för idag. Tack. Det finns ganska mycket att vara tacksam över när man väl börjar tänka på det, eller hur? Och vad är du tacksam över idag? En annan sak som i alla fall jag är väldigt tacksam för, det är veckans gäst. Den sanna inspiratören Erik Grönberg. För flera år sedan så startade han initiativet Inte ensam, aldrig glömd, för att stötta människor som utsatts för sexuella övergrepp och som lider av psykisk ohälsa. Han har också släppt en bok med samma namn som är en självbiografi. Och som du kanske då kan gissa så har Erik själv ett förflutet där han utsattes för sexuella övergrepp redan från väldigt tidig ålder. Vilket då ledde till psykisk ohälsa och till flera mardrömslika konsekvenser. Bland annat ett missbruk av alkohol för att helt enkelt kunna klara av vardagen. Men det fina med Eriks historia är att han har valt att lägga allt sitt fokus på att läka och på att gå vidare. Och han är verkligen ett livslevande bevis för att det går att börja om när livet inte alls blev som det var tänkt. Så till dig som behöver inspiration till att faktiskt välja glädje så kommer det här. Välkommen till ett nytt avsnitt av Don't Whine About It. Det är så kul förresten, för att nu när jag skulle använda dig i receptionen när du skulle komma hit så inser jag att jag glömmer alltid ditt efternamn. Det är så Grönvall. Nej, det är inte grön. Det är grön. Det är ju någonting med grön. Och sen bara, det är klart det är Grönberg.
Fast det är verkligen många. Det är Grönvall. Ja. Det är Grönborg.
Ja.
Det är Grönberg. Och det är, alltså det har varit alla konstellationer, så du behöver inte känna så.
Du behöver inte ha dåligt samvete.
Nej, gud nej. Nej.
Men jag har ju bara hört egentligen väldigt fina saker om dig, Erik. Alltså det första är ju Davva, som faktiskt är en av mina bästa vänner, som är med i ett avsnitt av den här podden förresten. Lite så här cross promotion kallas det jag gör nu. Det första han sa till mig när jag sa att jag bokade in dig som gäst, det var alltså, han är så fin, men fan vilken bra gäst. Och då kände jag, ja, jag vet. Jag tror att det här kommer bli bra.
Vad fint att höra.
Ja, men alltså det är som att man kan inte tro att du har gått igenom allt det du har gjort när man träffar dig så här, för att du har en sån liksom positiv och fin och härligt ljus spirit, om du förstår vad jag menar.
Men jag tror att det är ju egentligen ett val jag har gjort. Mm. Alltså jag tror att nå om den absoluta botten som jag gjorde och sen fick en andra chans, så tror jag att jag i alla fall vill se allt det positiva i varje enskilt tillfälle, och framförallt men ta vara på den lilla tid jag har här på jorden för att påverka min omgivning positivt.
Mm.
Så det är en läxa eller en lärdom jag fick med mig från den andra chansen kanske.
Ja, men det är ju inte många som hamnar där, utan om man är med om mycket liksom jobbiga, väldigt hemska saker i livet, då är det ju ganska lätt att hamna i att det blir mer snarare som att allt är skit, det kommer alltid vara så här, livet är emot mig, världen är emot mig. Alltså det är ju, man kan ju inte blamea folk egentligen för att hamna i det. Men vi ska gå in mer på det, men först så, jag börjar liksom in i deep end, vad som faktiskt hände för dig.
Jag utsattes för övergrepp under större delen av min uppväxt egentligen, så att med start från 6 års ålder så var jag utsatt på olika sätt, och jag blev egentligen fri från övergreppen när jag tog studenten. Så det var en väldigt lång period av min uppväxt och påverkade egentligen allt, och framförallt min självkänsla. Mm. Och ledde ju därefter till en väldigt djup psykisk ohälsa och missbruk och konsekvenser som var direkt påverkade av min uppväxt då.
Ja, för att du höll ju det här hemligt så himla länge också. Det om någonting måste ju verkligen påverka en.
Ja, och sen var jag så rädd att det skulle komma ut, för jag var så fylld av skam och kände sån skuld i det som hade hänt, och fick även skulden av min förövare som sa att det var jag som hade bett om det här och han hade bara hjälpt mig och på olika sätt och sagt att ingen kommer ju tro dig om du säger någonting ändå. Så att
varför det är klart att du tror på det då.
Ja, och sen så var han ju tydlig med att skulle jag säga någonting så skulle jag också bli straffad. Det han hade upprepade gånger sagt till mig att du kommer inte ha någon vid din sida och det är ingen som kommer tycka om dig. Och det, är ju, det var ju en sanning jag levde med under ganska lång tid inombords, att det är ingen som kommer tycka om mig ändå. För att jag är bara ful och äcklig. Jag hade ju också problem med att veta vem är jag egentligen. För jag var så mån om att spela upp det här. Så du börjar med att säga att jag är positiv, och positiv är jag, men jag är alltid mig själv. Och förr var jag snarare att jag gick in i ett rum och så var jag helt säker på hur ska jag bete mig för att bli omtyckt. För jag var så mån om att passa in, för att jag hade också fått höra att men jag är en person som ingen tycker om. Och det gjorde att då blev jag expert på att anpassa mig efter omgivningen. Så att jag sökte ju länge efter sanningen om mig själv egentligen. Och vad tycker jag om och vem är jag och vem är den riktiga Erik egentligen?
Mm. Mm. Och i allt det här så tog du till då verktyg för att kunna tygla den här hemligheten på något sätt som kanske inte var jättebra. Och då var det bland annat alkohol som blev... Vad var det, hur liksom använde du alkoholen?
Det lustiga är att alkohol har jag i mitt barndomshem när jag var liten varit alltså inte så närvarande. Även strax efter gymnasiet så var alkohol någonting jag var lite rädd för. För att jag visste ju att okej, om man, ja, det påverkar och man tar dumma beslut när man har druckit, hade jag fått höra. Och var ju kanske lite rädd för att vistas i miljöer när det fanns alkohol. Någonstans så började det komma då, så här, min historia kom ju fatt mig på olika sätt. Och framförallt så handlade det om att jag hade olika strategier för att kunna egentligen överleva nästa dag. Och jag jobbade väldigt mycket, jag flydde in i olika projekt, jag jobbade väldigt mycket med välgörenhet. Och problemet var när jag kom hem då, efter en lång dag med alldeles för många timmar på jobbet, så kom ju mycket tankar och mardrömmar och alltså en inre panik egentligen, är att nu ska jag försöka sova här och jag kommer inte kunna sova.
Det
enda jag tänker på är det som jag utsattes för.
Mm.
Så jag var ju hela tiden tillbaka i en miljö som jag på så många sätt hade velat försvinna ifrån. Och därför så blev alkoholen en ganska naturlig väg att försöka hantera det jag stod inför. Och så att krasst så kan vi säga, jag drack ju bara för att få sova.
Mm.
Det var ju mitt sätt att hantera situationen.
Det blev en självmedicinering liksom.
Ja, en väldigt tydlig självmedicinering. Mm. Så att det är ju sällan jag kanske har varit, absolut, jag har ju varit ute och på olika sätt varit på fest, absolut. Men för mig så var alkohol ett sätt att bara överleva kvällen och natten.
Mm. Få bort de här jobbiga bilderna och liksom.
Precis. Ah. Problemet för mig var ju också precis som för alla andra, att när man då tar till det så blir det ju, den ångest du får dagen efter är ju 10 gånger värre. Så att det blev en ond spiral på alla sätt.
Mm. Ja, det är klart. Alltså, det är ju det som blir så dumt, att man tänker att det här blir en quick fix nu för mig. Att nu får jag i alla fall sova, för man skiter nästan i morgondagen då. Alltså, det finns inget konsekvenstänk, utan bara jag får bli av med de här jobbiga bilderna och bara få sova just nu. Liksom. Och det är därför det är så lätt att fastna i. Och sen så blev det ju också självmordsförsök och sådana saker som det här ledde till också. Det är ju fruktansvärt.
Men jag tror för mig så var det så starkt, och jag kände sån, ja, men jag var så besviken på mig själv. Jag såg ju bara min egen skuld i det som hade hänt. Det fanns ingenstans att jag kände att nu är det en vuxen person som har utnyttjat en beroende situation, en beroende position, utan jag såg bara att jag hade låtit mig utnyttjas och att det var jag som bar skulden till allt. Så att jag hade ju extremt mörka tankar under lång tid. Jag hade extremt mörka tankar om mig själv. Men jag var också väldigt mån om att ingen skulle få reda på vad jag planerade och vad jag tänkte. Så att jag stod ju och måttade med knivar, jag stod på bro. Alltså jag gjorde ju allt på olika sätt, men jag var också väldigt mån om att jag får inte misslyckas, utan det ska vara den absolut sista utvägen.
Alltså det är så många år du gick runt med den här hemligheten. Det är helt sjukt. Alltså det är ju inte konstigt att du tog till alkohol och kände de här jobbiga, jättehemska känslorna, tänker jag, med den skulden och skammen och allting också.
Det som var, jag hittade ju andra flyktvägar när jag var yngre. Jag flydde in i prestation. Och det handlade väl också om att jag skulle försöka få den bilden av mig själv som hemsk, fruktansvärd och smutsig, vill jag till varje pris försöka ändra genom att vara bäst. Och problemet är ju lite som vi pratade om innan, att man flyr in i olika beteenden, man flyr in i olika perspektiv som kanske utifrån sett inte är så konstruktiva, men för dig själv blir det det enda alternativet. Och för mig var enda alternativet att vara bäst. Och var inte bäst så var det spelar liksom ingen roll. Jag tror att själva flykten var så talande för hela mitt liv.
Mm.
Och när jag sen tog studenten så då tänkte jag, men då flyr jag från Sverige istället. För att skapa en distans och kände att kan jag bosätta mig långt, långt, långt ifrån Sverige så är jag ju långt ifrån den här personen så han kommer inte åt mig. Men problemet då är att då kommer ju snarare tankar och ångest på andra sätt och då blev ju alkoholen en väldigt naturlig del av livet.
Just det, ja, för att det är klart att när man får distans från där det har hänt på något sätt också så blir det nästan som att man ser saker ännu tydligare nästan kan jag tänka mig. Och det måste ju ändå varit, inte nog med att du höll det här hemligt men också rädslan i att när kommer han göra så här mot mig igen? För det var en familjevän.
Så ja, en vän till familjen. Ja,
och så att det blev liksom att du visste inte när nästa gång skulle ske. Och bara det måste ju också satt sina spår att leva i den rädslan att det här händer gång på gång på gång. Liksom.
Verkligen.
Och sen att då förstår jag verkligen att då alkoholen blir en sån enkel flyktväg. Mm. För när man redan är så pass nere i att verkligen känna sig så värdelös, alltså ha den där jättedåliga självkänslan, då är det som att alla val man tar i livet blir ju också väldigt skeva för att man tycker inte att man är värd någonting bättre. Och jag tänker att det måste ha varit typ så, jag vet att du har pratat om i andra intervjuer om att du valde också väldigt destruktiva relationer till exempel för att ja, partner som var otrogna till exempel och sådana saker. Och det är ju någonting som jag tror många kan känna igen sig i, att man väljer kanske inte ibland de bästa valen för sig själv för att i grunden så handlar det om att jag tycker faktiskt inte om mig själv. Liksom.
Nej men så är det, som tråkigt inte man väljer att kanske se sitt eget värde fullt ut som människa utan snarare att hur kan jag skapa alltså den perfekta tillvaron för dig som individ snarare än hur kan vi som par fungera tillsammans. Men problemet i mitt sökande det var att jag försökte sträcka mig efter allting jag kunde hitta oavsett om det var en relation eller ett jobb eller ett nytt äventyr så trodde jag att den relationen eller det jobbet eller det äventyret var lösningen på mina bekymmer. Men lösningen var det ju bara jag som satt på egentligen. Och det var ju först då som jag började ta tag i det själv och ta ansvar för mitt liv och vem jag är och vem jag vill vara i en relation. Och jag tror att absolut det var destruktiva relationer och destruktiva sätt att leva tillsammans på, men jag tror också att jag själv kunde också ha hanterat situationen annorlunda också.
Men du fortsatte med det destruktiva, du drack nästan dagligen då eller? För att kunna sova. Var det någon som sa något om det någon gång?
Nej, och det var ju det, alltså jag var ju alltid själv förutom då när det var att vi gick ut i ett gäng eller någon till fest eller så, men jag hade ju ett system så att jag visste exakt när jag skulle börja dricka för att det inte skulle påverka. För jag har alltid varit väldigt mån om jobbet och jag var alltid mån om att, ska jag säga, återigen vara bäst på det jag gör. Så att det skulle aldrig någonsin få påverka dagen efter.
Expert på att dölja saker blev du där.
Jajamän.
Vad var det sen till slut som fick dig att våga berätta för någon?
Jag hade ju liksom ett system för hur jag skulle liksom hantera en dålig dag. Och de dåliga dagarna kom ganska ofta. Det var alltid från när jag var på jobbet eller var på affären eller på bio. Eller, ja, det kunde komma precis när som helst. Men kom du på jobbet så gick jag alltid in och slog mig själv i magen.
Var det typ som att du fick någon sorts panikångestattack nästan? Eller
ja,
vad var det som hände
nästan.
Då?
Alltså, men just att jag kände liksom att det där bara kom. En ganska stark ångestkänsla som också kopplade tillbaka till dels såklart min syn på mig själv men sen också det som jag hade varit med om. Så jag hade en ritual då, mer eller mindre, att när det här kom så gick jag in och slog mig själv i magen och slog tills det gjorde tillräckligt ont för att jag kunde känna att okej, men nu är liksom det jag släppt, för då bröt det liksom mönstret på något sätt. Och just den här dagen så gick det inte. Det funkade inte alls. Och fortsatte, kunde liksom avsluta jobbdagen då. Och sen gick jag hem och öppnade ett tomt mejl. Och så tänkte jag att jag måste bara få ur mig allt. Så jag skrev och verkligen fick ner hela min livsberättelse i det här mejlet. Och skickade då till en person som jag kände, men kände lite ytligt, som var som en mentor för mig. Och det var Rickard Wolff då, som var skådespelare och blev även då en nära vän med tiden. Och skickade till honom. För jag kände han är den som jag vill berätta för. För jag kände att han är den jag kan lita på med min berättelse. Och det var ingen familjemedlem och ingen som kände mina föräldrar och ingen som kände min förövare, utan han var helt neutral i det perspektivet. Och skickade det till honom och kände då att ja, det var så lättnad att få ut sig det. Och han svarade nästan direkt och skrev att ja, men vi kan prata om det när du vill, men jag finns här. Och det var liksom det finaste. Det finaste svaret jag kunde ha fått någonsin.
Men det är intressant tycker jag, att för du gjorde flera självmordsförsök. Hur många var det totalt? Va?
Alltså, fyra.
Fyra stycken. Och det här mejlet kom efter dem, eller hur?
Det kom innan det sista. För det som var att jag berättade för Rickard och sen gick det några månader till. Och sen skulle vi fira min lilla syster. Och jag var hemma hos mina föräldrar. De berättade att det här ska vi göra, eller det här ska vi bjuda på, och de här kommer. Och det var ju de vanliga som skulle komma, och sen så skulle han komma också. Och jag försökte väl komma med en dålig ursäkt att varför ska han komma? Det är ju bara en gammal gubbe. Och varpå jag totalt bröt ihop. Den natten då så berättade jag. Där kan jag väl känna, och verkligen det säger jag till och med idag, att jag är så tacksam att de litade på mig. Jag trodde på mig. För när du berättar någonting som jag berättade för dem, så är det många gånger ändå att det sopas under mattan eller tystas ner eller förminskas, men de tog det på största allvar.
Hur gammal var du då här?
24-25.
Ja, så då har du gått med i nästan 20 år liksom.
Men det som då gjorde att jag blev så besviken och så ledsen var att de bokstavligen åkte hem till honom dagen efter och pratade med honom och frågade vad är det som har hänt egentligen, och vad har du utsatt Erik för? Han har berättat det här. Och han erkände ju allt, precis allt. Men han sa att jag hade bett om det. Och sen att han hade gjort mig till man då. Och då fick jag ju någonstans, jag fick ju skulden igen då. Därför så kände jag att den här sista gången, som då blev 2013, får jag liksom inte, jag får inte misslyckas här. Och jag kände att han lever som att ingenting har hänt. Och det gjorde så ont. Bara känna att en person som ändå någonstans erkänner att han har gjort dig så illa, och han har gjort liksom, han har märkt dig för livet, men han känner ingen ånger, han känner ingen känsla av att okej, nu har jag gått för långt.
Fy fan, vad hemskt alltså. Det är fruktansvärt. Men du misslyckades som tur var med det här självmordsförsöket. Och på något sätt så sitter du här nu och har liksom lyckats vända det här. Vad hände liksom efter den gången?
Dels först, jag var ju väldigt besviken på mig själv. Och jag kände att...
blev ännu mer
på ett
självhat
sätt
på något sätt. Ja.
I all den här besvikelsen så kände jag också någon form av revanschlust som började dyka upp. Och kände en känsla av att jag har ändå fått en andra chans nu.
Mm.
Och den andra chansen blev väldigt tydlig. Jag visste liksom att okej, nu jag har fått ett liv och jag ska ha ett liv. Jag måste ta hand om mig. Och sen har ju resan fram till idag har varit väldigt lång och brokig. Men det blev ju startskottet.
Mm. Men det jag tänkte på förut var att du ändå skickade det där mejlet till Rickard. Att det är någonstans, känns det som att om jag ska vara hobbypsykolog här, att jag, så här, ljuset till självkärlek tände, så att du faktiskt var så här, jag har fan rätt att berätta det här för någon, jag har fan rätt att få det här ur mig på något sätt. Och då kanske att det ljuset blev ännu tydligare när du tack och lov misslyckades med självmordsförsöket, att någonting bara hände i dig och att det egentligen inte var någonting utifrån utan i dig som var liksom så, har jag rätt?
Ja,
på något sätt.
Ja, verkligen. För jag hade ju känt mig så ensam under så lång tid. Men jag kände att jag har Rickard, jag har mina föräldrar, min lilla syster. Det finns personer och i min omgivning. Jag tror att alla har ju personer på något sätt som bryr sig. Det är inte alltid kanske man ser dem, men det finns alltid någon som bryr sig. Och det tror jag blev en tydlig påminnelse till mig själv, att jag har ändå den här kretsen av nära.
Och hur gör man då? det är så jävla lätt att tycka så synd om sig själv. Att bara fortsätta göra det, att världen är emot mig, allt är skit liksom. Men att istället då välja det där andra, det är så mycket lättare sagt än gjort också. Eller hur gjorde du då för att liksom göra det här mörkret till en styrka istället? Du föreläser ju mycket om just det här, att liksom vända mörkret till en inneboende styrka på något sätt.
Jag tror att det finns ju flera sätt. Men jag kan väl säga att jag tänkte ju länge att jag vill få ett förlåt. Och det här förlåtet, det jobbade jag väldigt, väldigt, väldigt länge för. Parallellt som att jag började föreläsa och jag startade ett initiativ då för att belysa ämnet och belysa frågan och stötta utsatta och framförallt finnas där för de som, precis som jag, hade berövat sin egen röst att tala. Så tänkte jag, ja, men någon dag kanske får ett förlåt ifrån den här personen som har gjort det här. Men det förlåtet kom aldrig. Och sen 2019 då så fick jag ett meddelande om att han var död. Och då kände jag att då har jag ju någonstans under så många år kämpat för det här förlåtet. Jag har lagt egentligen hela min tillvaro i hans händer. Och vilat i att han, det kommer. Och på något sätt, det som är mitt liv har jag lagt ansvaret för på honom. Och det tror jag blev också en viktig insikt för mig. Att men jag kan inte lägga det jag känner om mig själv eller den glädje och kärlek jag har inför att jag får sitta här idag, det kan inte jag lägga på någon annan, utan det måste jag själv ta ansvar för. Sen kanske det låter som en klyscha, men jag tror att om man bara stolpar ner, okay, vad är jag tacksam för? Ja, men jag är tacksam för så här mycket, och det är ju någonting jag själv känner. Det är helt oberoende av vad någon annan gör och inte gör. Och det tror jag blev en viktig insikt för mig, att jag måste våga välja själv vad jag känner.
Mm. Det, klyschor finns ju också för att det finns sanning i dem, tänker jag.
Ja.
Att det ligger något i det. Och så tänker jag, ibland kallas som klyschor för att folk tycker att de känns för jobbiga att ta till sig också.
Precis, precis.
Men det som du sa, det blir ju en brok, alltså allt kommer ju inte på en gång. Alltså bara för att man bestämmer sig för att nu ska jag må bra, så är det klart som fan att man inte gör det direkt. Hur var det till exempel med alkoholen och så? Alltså, tog du till någon annan hjälp, eller hur gjorde du för att liksom komma ur det missbruket på något sätt? Där?
Terapi.
Ja.
Återigen terapi.
Men var det någon sorts för jag tänker så här, från att dricka varje dag för att kunna sova till att helt, hur var liksom, slutade du bara så cold turkey med det liksom? Ja, det var så. Och det gick då bara.
Eller? Det gick.
Ja, du bara bestämde dig. Du spolade kröken liksom.
Ja. Men som sagt, vägen, det var ju liksom inte, det tog ju några år. Det är inte bara att, ska jag säga, jag tror att just när man pratar insikter och pratar livsval och livsförändring, så tror jag också man måste tillåta att det får ta sin tid, och du behöver vara redo för det själv. Och jag tror för mig så blev det just apropå den här tryggheten, att alkoholen var den tryggheten som fanns för mig. Hemskt att säga.
Snuttefilten.
Men, ja.
Ja.
Och det är just att när man, jag visste då att nu kommer fredagen och jag ska sova, och det kunde ju för den vara en tisdag också, men jag måste sova här. Det går inte. Och min värsta mardröm var att det tar slut. Det kommer att ta slut. Hur gör jag då? Vad händer då? Tänk om jag inte är tillräckligt liksom trött för att lägga mig. Vad gör jag då?
Mm.
Det var en sån stress, för att jag visste att då kommer ju det här som jag känner och som jag har ångest för. Det kommer bli så stort. Jag vet inte hur jag ska hantera det, och
ja, jag känner igen det jättemycket, för jag använde ju också alkohol, särskilt mot slutet, att jag drack ofta för att kunna somna liksom. Och jag kommer ihåg när jag precis då blev nykter, att det var verkligen det jobbigaste. Alltså det var många nätter där jag sov jättedåligt där i början och hade jätteproblem med sömnen och mådde jättedåligt i flera veckor, tror jag. Jag hade ju, min grej blev att jag gick ut och tog sena promenader på kvällarna och bara gick typ, bara för att på något sätt trötta ut mig själv. Och till slut, och där handlade det för mig verkligen bara om att jag hade bara bestämt mig att så här, nu får det fan vara nog. Jag kan inte leva så här längre. För att precis som du sa förut, så är det ju verkligen så att jag visste att dricker jag nu ikväll så kommer jag ha ångest och må ännu sämre imorgon. Och sen kommer den här karusellen fortsätta att snurra. Bryter inte jag den här jävla cirkeln nu, så kom jag, alltså, så här, då hittade jag bara fler ursäkter till varför jag ska fortsätta gång på gång på gång. Nu får jag bara, det är som att man nästan måste bara gå emot sin egen vilja och bara tänka, vad hade min bästa vän sagt till mig att göra? Verkligen. Och lyssnar man på det.
Verkligen.
Det istället för att fortsätta göra som man själv vill liksom, ibland. Så det blir ändå en övergång. Och sen så det är det som kan kännas så tungt för många i början som slutar dricka, just att det kan fortfarande, det blir ju inte bra direkt bara för att man slutar.
På något sätt. Nej, och det tror jag också man behöver komma ihåg, att så här, du behöver put some effort in it också. Alltså, du behöver vara medveten och hela tiden ta ansvar för dig själv. Så här, alla behöver vi någon form av survival kit, men där kan jag ju känna att det finns andra alternativ i så fall än alkohol att stoppa in i det.
Men hur gjorde du då när du hade slutat dricka? Och du ändå fick upp de här bilderna.
Då handlar det snarare om att hantera dem på, alltså på ett mer kanske konstruktivt sätt. Andades, yoga, sprang mycket. Så att det blev ju ett sätt att hantera, men ändå ett kanske bättre alternativ än att dricka. 2018 så kom min sambo in i mitt liv. Och jag kan säga att hon är ju den anledningen till att jag idag mår bra. Och det handlar ju inte om att hon har strukit med hårs, utan hon har ställt krav och faktiskt tvingat mig att ta tag i mina bekymmer. För när vi träffades så kom jag in med garden uppe och var ju beredd på att fly igen. Och var ju beredd på att men allting hon gjorde såg jag ju som bara en bekräftelse på att men den här bilden av mig själv är ju bekräftad igen nu, att jag är en person som ingen vill vara med. Och jag levde ju liksom i en tro om att jag fortsatt var en oönskad person, fast hon varje dag fast hon varje dag bekräftade mig och sa till mig hur mycket hon älskar mig, men det räckte liksom inte. Och det gjorde ju att hon har ju varit så oerhört viktig i min läkning också, att få mig att se att men jag har ett ansvar i att ta tag i mig själv. Jag har ett ansvar i att ta tag i att må bra, både för min egen skull men också för vår skull som familj. Och det tror jag också är en väg framåt, för jag tror för mig så alkoholen var ju inte, det var ett substitut för trygghet. Och är du trygg i dig själv så är ju inte alkohol ett alternativ på det sättet som jag använder alkohol. För då behöver du inte alkoholen.
Jag tänker att så mycket triggade sår som du lär få i en relation med en ny person, där det verkligen är så, för man tror ju på sina tankar så himla mycket.
Yeah.
Och så här, allt hon säger till dig, allt hon gör, kommer dina tankar tolkas som att jag är värdelös, jag är sämst. Precis. Och då är det klart att då är det mycket enklare för dig egentligen att skylla ifrån allt på henne. Det är hennes fel för att hon får dig att känna dig så. Än att faktiskt liksom svälja stoltheten och bara, det är fan jag som får mig själv att känna så för att jag tänker så här med mig själv. Alltså bara det i sig, att få den insikten är ju ett jättestort steg.
Det är jätteviktigt. Och just att där skillnaden liksom på tanke och verklighet, och framförallt kanske hur du tolkar in saker. Bara som idag när man skriver mycket, alltså smsar mycket, och hur du tolkar ett sms kan ju tolkas på hur många olika sätt. För du ser inte personen framför dig. Och det är ju precis på samma sätt i en relation, och framförallt när du har, alltså när du kanske bär en ryggsäck som innehåller trauma, så är du ganska duktig på att tolka väldigt, väldigt mycket och tolka överkant. Men vi har gjort så, alltså vi har ju liksom pratat väldigt mycket om det jag har varit med om, men det finns vissa saker som jag inte har pratat alls om och som jag har känt att det här, det är bara jag som vet. Och det är också skönt, för någonstans så blir det att vi kan ha en relation. Jag behöver inte känna mig som killen som blir utsatt för övergrepp, utan vi kan ha en relation. Jag kan känna att jag har min bakgrund, jag har min historia, den är respekterad. Vi kan prata om den när jag känner att det finns utrymme eller behov för det. Men den är inte en del av vår relation på det sättet. Mm. Som sagt, det har varit en resa, en process, men det är också skönt att känna att det är okej att sitta och tycka att livet är bra.
Men jag tycker bara det är så häftigt att du kunde bli så i den här relationen istället för att bara fortsätta fly.
Mm.
Var det terapin som gjorde att du stannade? Eller hur, liksom, jag är så imponerad över att du kunde stanna, alltså gå emot dina triggade sår på det sättet.
Ja, men det var också en resa innan liksom vi kom till där vi är idag. Och jag tror att vi båda två, både Lisa och jag, gjorde allt vi kunde för att det skulle fungera. Och jag kände någonstans att det här är, det kändes väldigt bra. Men det var ju flera steg. Jag har än idag, alltså katastroftankar är någonting som förföljer mig hela tiden. Och katastroftankarna handlar ju snarare kanske om mitt sätt att se på mig själv. Och de kan ju variera i uttryck, men det är alltid samma konsekvens. Det är att jag sviker någon i min omgivning. Den här bilden av mig själv som en väldigt ful och äcklig människa bekräftas. Så att vi har ju haft liksom en resa där jag har fått kunna sätta ord på vad jag känner, vad jag tänker, vad det som händer, och bara att jag får säga det högt gör att det känns väldigt, väldigt mycket lättare. Och jag vet, strax, liksom, strax in i förhållandet, och så såg vi på en film, jag och Lisa, och anledningen till att jag säger det är bara för att liksom förklara hur starka mina katastroftankar kunde vara. Men vi ser en film och vi har träffats kanske i 4 månader, 5 månader. Och ser den här filmen, de benämner i en replik HIV. Pratar bara HIV. Och då kommer jag på att, gud, jag har inte testat mig för HIV innan jag blev tillsammans med Lisa. Men det innebär ju också att shit, jag är smittad. Och det gör att jag sviker Lisa. Hon är smittad. Jag kommer dö. Så när vi ska lägga oss så är tankeverksamheten igång. Lisa lägger sig och somnar. Jag försöker sova, kan inte sova. Jag går upp, läser på om HIV. Och gör ju det här misstaget man absolut
googla
inte...
Googla symptom.
Jag gör ju en sån här monster-googling då, som jag brukar säga. Så jag har, jag vet inte hur många flikar som är uppe på telefon, och varje flik talar jag om en och samma sak. Att ja, men du har HIV, Erik.
Ja, som du gör alltid när man googlar på sina symptom.
Exakt.
Då är det ju HIV.
Tack,
eller cancer.
77.
Exakt.
Och jag är i panik. Och inser att jag har förstört allt. För jag börjar också någonstans se ljuset tillsammans med Lisa. Och känner att gud, jag av alla människor har fått träffa Lisa. Och jag har fått träffa en person som jag älskar verkligen. Och så ska jag gå och förstöra det genom att ha HIV. Vad är min tanke då på det? Mm. Så då natten går ju, och jag kan ju fortsätta inte sova. Och bokar en tid där man då kan ta prov för HIV. Problemet är bara att tiden är så pass sen på dagen så att jag kommer inte få mitt provsvar samma dag. Så hela den förmiddagen går jag åt till att ringa runt då. Mm. Till alla olika möjliga mottagningar som finns runt omkring. Alltså jag ringde till Stockholm, jag ringde till Örebro, jag ringde överallt för att försöka få en tid så jag kunde få ett svar på dagen. För jag orkade liksom inte en natt till sömnlös. Så jag tar mig då till avdelning 25, infektionskliniken i Västerås. Alldeles för god tid. För jag känner att jag ska få min dödsdom. Så jag kan lika gärna vara här i tid.
Inget annat att göra ändå.
Det är för sent. Och,
jag skrattar för att jag bara känner igen sådana här katastroftankar så mycket. Alltså, ja.
Och då så kommer en sköterska. Och plockar in mig på ett rum. Och hon känner att det här är någonting som inte stämmer. Alltså, det är någonting som är... Ja, det är någonting som är galet.
För du är inne i någon jävla tankemonster-zombie.
Ja, då börjar jag gråta för att jag är så mentalt trött. Helt slutkörd är jag. Och sen börjar hon liksom prata som om det. Du behöver nog inte oroa dig. Men vet du vad, jag tror inte det är HIV du är rädd för egentligen. Jag tror att det är så att det är din självkänsla.
Hon sa så.
Som har en liten törn här.
Wow.
Alltså ängen på sjukhuset verkligen. Så ringer hon då lite senare. Och säger, vet du vad, Erik, du är frisk.
Och det var den sån, lättnaden.
Ja, det var sån lättnad. Men det har lärt mig i alla fall att när det kommer till mina katastroftankar i relation eller i lag med andra så måste jag vara tydlig och verbal. Jag måste prata om det. Men bara att jag får säga det högt gör att jag bryter lite den här ångesten som så lätt kan grabba tag in.
Det är ju så intressant att du då har gått från ett liv där du höll allting inom dig.
Ja.
Och verkligen höll en jättestor, fruktansvärd hemlighet till att nu liksom kunna verbalisera. Alltså det är ju så stort.
Ja, men det är fint. Det tror jag alla skulle må bra av. Att kunna våga sätta ord på hur man egentligen känner. Och kanske också till den som får höra någonting. Att det kan vara lite tufft och jobbigt och många gånger vet man inte hur ska jag bemöta det här. Men jag tror att svaret är att du behöver inte bemöta det med något annat än respekt. För ibland så räcker det att bara lyssna. Och sen tror jag också det att man har, så att säga, man har ju ansvar för, alltså både som partner och medmänniska någonstans, att våga lyssna. Men också kanske våga säga att nu räcker det. Och det tror jag också kanske en del i min läkning, att jag tillåter mig kanske inte att älta på samma sätt som jag kunde göra för 10 år sedan.
Mm. Så det handlar om för den andra personen ibland sådana som oss säger, jag går in i katastroftankar, att ibland är det så här, nu får det vara nog. Sätt en gräns. För det måste man göra för sin egen skull, ja, också, tänker jag. För att det är jobbigt för en andra att ta emot det här ältandet också.
Verkligen.
Om det blir liksom för mycket, såklart.
Verkligen.
Det låter så hårt för någon som är så van vid att hela tiden finnas där och hjälpa andra. Men att det verkligen är så att i slutändan så har jag bara ansvar för mig själv. Och mår jag dåligt, ja, det är klart jag ska prata med andra om det. Men jag kan heller inte förvänta mig att någon annan ska rädda mig, utan det är bara jag som kan göra det. Det är väl det som du försöker säga, eller som du har sagt här hela tiden, antar jag. Nu mansplainar jag det du säger här, men på något sätt att det blir det som blir nyckeln i det hela. Den insikten, för det är då, om jag har förstått det rätt då, det är då man väljer styrka och glädje på något sätt.
Tycker jag.
Ja. Är det en bra sammanfattning?
Ja, eller? Tycker jag verkligen.
Jag kände mig så jävla klok där.
Ja, eller hur? Eller hur?
Ja, för att annars är det klart som att man kommer, för fortsätter man att älta, så är det klart som fan att man kommer fortsätta tycka synd om sig själv och tycka att någon annan borde göra det här åt mig och jag är sämst, och sen så väljer man inte glädje ändå liksom.
Men sen också att du har ju fått ett liv. Alltså, ärligt talat. Det är ju...
Det är fantastiskt.
Fantastiskt.
Jag har kunnat känna så efter att min lillebror dog, att jag mycket oftare kan vara mer tacksam för livet. För att det togs ifrån honom så fort och så ung liksom. Alltså det var ju för att det var en olycka, och det var verkligen... Och att det gör att jag tänker på mitt liv. Dels att jag inte är lika rädd för döden längre, på ett bra sätt. För att det blir liksom som att jag blir mer tacksam för det jag har här och nu. Men samtidigt, likt förbannat, så kan jag fortfarande hamna i de där jäkla ältankarna, onödiga. Hjärnan går liksom in i, och så fastnar man i den där spiralen. Vad gör liksom du för att inte fastna för mycket i den där jävla tankespiralen nu?
Alltså jag tror att vi är någonstans också människor. Alltså så vi måste ju få älta också. Jag tror att alla har vi rätt att älta. Alla har vi rätt att känna att vi har en dålig dag. Annars så skulle det inte vara människor. Det jag tror är skillnaden är väl att man känner när det är klart. Alltså, visst, jag och Lisa kan älta saker och vi kan prata om saker, men det måste också finnas ett slut på det.
Jag har hört något väldigt bra, att man kan ha ett ältningsfönster. Att man så här sätter en klocka på typ 20 minuter och bara, nu ska jag bara sitta här och älta, ja, i 20 minuter. Eller skriva ner det, alltså få ut det på något sätt. Och sen så bestämmer man sig, bara, sen släpper jag det bara. Jag har aldrig testat det själv, men det kanske funkar.
Men det är rätt bra faktiskt. Ja. Det är rätt bra, för du får ju också ett start och ett stopp. Och sen har du, efter att det är slut, så då kan du inte älta mer.
Precis.
Och det tror jag också är ett så här viktigt medskick, att just när man säger att man börjar med en terapi idag, eller man går sitt första terapisamtal i någon form idag, så tänker man att det kommer lösa sig nu bara genom att jag börjar idag. Men saken är den att eftersom att man också är människa, så är det inte så att man bara programmeras om över en natt, utan att saker och ting får ta tid och saker och ting får, så att säga, förändras med längs vägen. Det kan vara så att man börjar någonstans och känner att nej, det här var inte riktigt för mig. Kanske avslutar och så får man börja om. Mm. Och det är helt okej. Okay. Och det tror jag också är viktigt att skicka med, att ingen väg är ju spikrak, framförallt inte när man pratar om såna här saker, utan att det snarare är att det kan gå både upp och ner.
Du har nämnt många gånger nu att du har haft liksom flyktbeteenden på ganska många olika sätt, och jag känner igen mig så himla mycket i det. Var det inte att jag åkte till en ny plats, så var det att jag grävde ner mig i jobb eller alkohol, såklart, som jag pratat mycket om, och mycket, mycket annat. Och du har också gjort det här på samma sätt. Du nämnde prestation förut, bland annat. Det måste också vara någonting som, för jag antar att du inte är så längre idag. Hur tar man sig ur den, för det är så himla lätt att hamna där. Även när man slutar dricka till exempel, så är det lätt att hitta någonting annat man gräver ner sig i istället för att kunna copa typ med livet.
Ja, det tror jag, och där tror jag man får vara, jag ska säga, lite försiktig när det kommer till att man tar till andra saker, eller så att säga, man flyr in i ett nytt beteende. Alltså man flyr från allt. Men jag brukar själv se, när jag blickar tillbaka på mitt liv, hur jag har kanske låtit min prestation vara hela värdet av min personlighet eller min person. Så att när jag föreläser exempelvis, så brukar jag rita upp en karta. Och då jag föreläser för allt ifrån liksom hockeyspelare till ledare till företagare. Men om vi säger då att man är företagare, så har man en roll som företagare. Och i den rollen så har du en prestation där du mäts och bedöms på hur det går. Och det går bra, det går mindre bra, det kanske går dåligt rent av. Och det påverkar hur du mår. Problemet är att vi har ju också andra roller. Och är du företagare, du kanske är förälder, du kanske är partner, du kanske är son, dotter, du kanske är granne, du är kollega, men du är så upptagen av hur det går i din roll som företagare att du glömmer bort värdet av dig som person i de andra rollerna. Det viktiga är någonstans att förstå för sig själv att okej, det jag gör här i min roll som företagare eller programledare eller chef, vad det nu kan vara, det påverkas ju i den rollen. Men det behöver inte påverka min roll som förälder. Eller
just det, påverkar rollen, inte hela dig liksom.
Nej, och framförallt inte när vi pratar prestation och resultat. För du kan ju ha en riktigt, riktigt dålig dag på jobbet som överskuggar precis allting du gör vid sidan av jobbet. Och där tror jag ibland det kan vara nyttigt att stanna upp och fråga sig, okej, det jag har gjort idag här och nu, det gick inte så bra idag. Och jag mår inte bra idag på grund av det som gick dåligt här och nu i min roll som chef. Men ska det egentligen få påverka min roll som förälder eller partner? Och samma där, att kanske vara snäll mot sig själv och inse att okej, jag hade en riktigt dålig dag på jobbet, men jag kan ha en magisk dag som mamma eller pappa.
När
eller
jag kommer
partner
hem liksom, och inte tar med sig den där rollen hem till hemmet. Exakt. Och till de som är där.
Och det tror jag är jätteviktigt. Och där jag själv fick vara med om det när jag blev pappa första gången. För 2,5 år sedan så fick vi en son. Och det är också återigen kanske en klyscha, men det största jag har varit med om någonsin. Och just det att vi hade drömt och kämpat väldigt länge för att få barn. Och sen fick vi Sammy. Och det faktum att när jag kommer hem till Sammy så är jag ju bara pappa. Och han bryr sig liksom inte om vad jag gör på dagen.
Ja, han vet inte om du har fuckat upp på jobbet eller
nej, inte. Han vet inte att jag har fuckat upp på jobbet. Och det är så skönt, för han bryr sig inte om det.
Nej.
Det enda han bryr sig om det är att jag kommer hem till honom och är en bra pappa som vet hur man leker på bästa sätt med hans motorcyklar.
Ja, det är favoriten.
Det är favoriten, det.
Ja, men det är så sant, tänkes, för att det är så lätt att man låter, alltså det är ju verkligen så klassiskt att man är på jobbet en hel dag, det går skit på jobbet, man har inte gjort det man skulle hunnit med, man är stressad och sen så tar man det med sig hem till familjen och är fortfarande inne i den rollen, den bubblan. Och sen får alla andra bara ta det, för jag mår faktiskt skit nu.
Verkligen. Och just även där man känner kanske att man, som i mitt fall, att jag kände ju att all min prestation var ju detsamma som mitt värde.
Exakt.
Så att även om jag och i skolan fick tillbaka ett prov med högsta betyg och jag var inte bäst i klassen, så var det ändå ett nederlag. Det var ett misslyckande för att jag var inte bäst.
Då är det du som är dålig.
Då är det jag som är dålig. Mm. Det är också bra att träna sig på att ha vissa sådana projekt som man inte... Klart, man vill ju kanske lägga ner sin själ i det. Det ska man såklart få göra, men det är någonstans bra att göra lite lagom också. Klassiskt uttryck.
Lagom är bäst.
Men jag tror att just det här att få känna att man är, ja, men känna att man lär sig, känna att man är nyfiken på, utan att det behöver bli en kravbild. Ja, men just det här att man får en möjlighet att upptäcka någonting nytt som ett blankt papper. för att du tycker det är roligt.
Mm, precis.
Alltså du behöver inte,
nyfikenheten på det också.
Precis.
Att testa nya saker och så ta fram sitt inre barn mer. Ja. Att låta, ja, inte ta på så jävla stort allvar hela tiden också. Alltså det är någonting jag försöker manifestera faktiskt varje morgon nu. Snälla hjälp mig att inte ta allt på för stort allvar idag. Brukar jag säga till mig själv. Så blir ju livet mycket härligare också.
Visst är det så?
Ja, gud ja. Verkligen. Då ska man bara ha ett litet trevligt avslut på den här podden då.
Eller hur? Innan du
det
ska
fort.
Få. Den ska du få.
Nej, vet du att jag tänkte att jag vill köpa
du
den?
Du ska inte köpa den.
Nej. Tack. Det här måste jag inte ens som aldrig glömt. Erik ger mig sin bok här som kom ut.
2019 kommer den.
Ja, men tack. Vad fint. Erik Grönberg, tusen tack för att du kom hit till Don't Whine About It.
Tack Sara.
Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol, så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej.
Podplay, en del av